السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi tänkte idag gå igenom ett viktigt ämne som alla är i behov av, och det är vägen till en lycklig familj. Många av oss, alhamdulillah, har familj. Och då måste vi veta hur vi ska ta hand om denna familj och hur vi ska bli lyckliga med denna familj, med fru och barn. Och andra av oss, eller andra av er, vill skaffa familj och tänker på att gifta sig. För det är någonting som är en viktig del av muslimens liv. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Ungdomar, den av er som kan ska gifta sig. Det är en beordring. Kan ni så ska ni gifta er. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Den som gifter sig har fullbordat halva sin religion. Så frukta Allah vad gäller den andra halvan." Så att gifta sig är någonting väldigt viktigt i islam. Och speciellt i dessa tider av fitna, av prövningar och motgångar. För att skydda sig själv från att falla in i haram, så behöver människan vara gift. Och familjen i islam har en väldigt hög position. De lärda brukar säga att samhället är uppbyggt på familjer, individer och familjer. Så om familjerna blir bra, så blir också samhället bra. Om barn växer upp i stabila och lyckliga familjer, så kommer de inshallah också att bli lyckliga, och det kommer att gå bra för dem i livet. Och ni vet ju hur svenskarna brukar säga, och generellt ja, ni icke-muslimer, och det ligger sanning i detta, att många av de kriminella som sitter i fängelse och som det går snett för i livet är folk som har växt upp i en otrygg miljö. Kanske utan pappa, utan mamma, växt upp på hem, ja, ni utsatta områden och så vidare. De har haft problem med familjen ibland. Så det är jätteviktigt i islam att bygga en islamisk familj. Och när vi idag ska tala om hur man kan få lycka i sin familj, så betyder det inte att vi kommer tala om hur man blir helt felfri. Det finns ingen familj utan att det finns problem. Eller hur? Sahaba hade problem ibland med sina fruar. Det finns. Disputer uppstår i alla förhållanden. Vi är människor. Vi har brister. Och ingen är perfekt. Och mannen och kvinnan är olika. Så det kommer bli disputer. Det kommer bli ibland kanske tjafs och bråk och sånt. Och vi tänkte tala lite om hur man kan också lösa sådana konflikter. Och ens slippa att de uppstår. Det är inshallah syftet med dagens föreläsning. Naam. Alla människor strävar efter att få en lycklig familj. Ingen vill leva i ett olyckligt förhållande, eller hur? Men folk har olika tillvägagångssätt i hur man ska uppnå detta. Folk har olika tillvägagångssätt i hur man ska uppnå en lycklig familj. Vissa tror att det är genom att samla på sig massa cash, massa pengar. Ja. Så mannen är ute och jobbar dag och natt och försummar sin familj. Hans barn ser honom knappt. Och när han är hemma, han är trött. Och när han är hemma, han har inte tid för barnen. Och när man frågar varför, ta hand om din familj, då säger han: jag jobbar bara för att de ska få det bra. Ett vanligt argument, eller hur? Kanske har två jobb, tre jobb. Och vissa, a'udhubillah, har ett haram jobb. Sysslar med haram. För att de säger att vi måste försörja vår familj. Och det här är fel. Då har man gått till en extrem som islam inte har beordrat. Andra människor tror att lycka är att ha en stor familj. Du blir glad om du har jättemånga barn. Ja? 10 barn, 15 barn. Men det är inte heller sanningen. Det är bra att ha många barn, mashallah, islam. Men det är också bra att ta hand om barnen. Och att ge dem en islamisk uppfostran. Andra tror att vägen till lycka är genom att hämta hem apparater som gör folk lyckliga. Ger ni större tv, alla blir lyckliga. Alla får en varsin tv, mera Xbox, mera PlayStation, nya spel. Våra barn kommer bli jätteglada, eller hur? Mera filmer och mera internet och allting, snabbare internet. Är det här vägen till lycka? Nej, det kanske snarare är vägen till olycka, eller hur? Så det finns olika förståelser i hur man ska få en lycklig familj. Och vi tänkte idag, inshallah, nämna några saker taget från Koranen och Sunnan i hur människan kan få en lycklig familj. Ett lyckligt liv. Bi-idhnillahi ta'ala. För behovet är stort. Många får äktenskapsproblem. Många förhållanden leder till skilsmässa. Och ibland, när man hör om problemen, så är det ibland onödiga saker som kunde ha undvikits. Så det är jätteviktigt att man förstår sig på det här. Och alla har brister. Ingen är felfri. Den första punkten som hjälper människan att få en lycklig familj och ett gott förhållande är att man, när man ska gifta sig, man väljer rätt partner. Det är första steget. När man väl ska gifta sig, så ska man välja rätt partner. Och inte bara förhasta sig och gifta sig med första bästa. Eller gifta sig med någon som man kanske inte är så bra, men man tänker att jag ska göra henne bra. Eller kvinnan säger, men inshallah han kommer bli bra. Det här funkar inte. Utan det är väldigt viktigt att välja rätt partner från början. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: Tunkahul mar'a li arba. Män gifter sig med kvinnor på grund av fyra saker. Limaliha, på grund av hennes ekonomi. Hon har pengar. Och hennes släktträd. Hon kommer från en nobel familj. En fin stam. Eller hennes skönhet. Nummer tre. Eller hennes religion. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam: välj religionen. Taribat yadak. Han gjorde dua för personen. Att den som gifter sig med en kvinna på grund av religionen kommer det gå bra för. Och i en annan hadith så sa han: på grund av religion och karaktär. Antingen gifter man sig en kvinna för att hon är vacker. Hennes släkt. Hennes, vad sa vi? Släktträd. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha. Hennes pengar, hennes släkt eller hennes skönhet. Eller hennes religion och karaktär. Och det man ska välja är religion och karaktär. Varför? Skönheten, består den? Är den evig i det här livet? Nej. Hur vacker din fru är, så är hon som en vacker blomma, eller hur? En dag vissnar blomman. Eller hur? Pengar försvinner också. Släktträd är inte alltid så viktigt. Men religion är viktig. Och religionen består. Den är med personen livet ut. Och det är det viktigaste. Så man ska välja en kvinna på grund av hennes religion och karaktär. Bra din och bra khuluq. Och samma sak gäller kvinnan. Hon ska välja en man på grund av hans religion och karaktär. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. Om en man kommer och friar och vill gifta sig med en dotter och han har bra religion och karaktär, så gift bort henne. Alltså gå med på att hon får gifta sig med den här personen. Om ni inte gör det kommer det bli mycket fasad, mycket korruption, mycket fördärv på jorden. Samma sak här. I denna hadith nämnde profeten a.s. vad kvinnan ska leta efter när hon söker en make. Din wa khuluq. Religion och karaktär. Samma sak som mannen ska leta efter och som kvinna. Samma egenskaper. Religion och karaktär. Och det är också viktigt att båda nämndes här. Vissa människor, och de hör ihop egentligen, för god karaktär är från religionen. Eller hur? Men profeten a.s. nämnde dem var för sig för att betona hur viktigt det är. Någon kan komma och säga att han har bra akida och han ser väldigt religiös ut och så vidare. Kan mycket Koran. Men kanske han har mycket problem med sin karaktär. Andra människor tvärtom. De kanske har mjukare karaktär och utåt ser väldigt goda ut. Men de har problem med sin religion. Kanske inte gör sina salat, kanske dricker alkohol. röker hasch eller någonting sånt, spelar bort pengar. Då har han problem med sin karaktär och sin religion. Och samma sak hos kvinnan. Man ska inte bara döma på det yttre, utan båda, bra religion och karaktär. Och hur får man reda på dessa två saker? Hur vet man att en person har bra religion och bra karaktär? Är någon som vet? Genom att kolla på personen? Ja.
Att han går mycket på föreläsningar.
Det finns en annan genväg. Det finns en genväg, Adam. Ja. Du frågar folk som känner honom. Eller henne. Och här är det en plikt i islam. Om någon broder kommer eller syster kommer och frågar mig, vad vet du om den här killen, han vill gifta sig med mig? Då är det min skyldighet att berätta om hans brister. Jag säger han är bra muslim och han är mashallah och så. Men han har de här bristerna. Så som då en kvinna kom och frågade profeten Muhammad alaihissalam och sa att två av sahaba har fria till mig. Hon nämnde namnet. Och då så sa profeten alaihissalam, den ena har inte mycket pengar. Och den andra, han har käppen på axeln. Det betyder han slår kvinnor. Gifte istället med Osama bin Zaid. Så han nämnde brister hos dessa nobla sahaba. Som är bättre än alla människor på jorden idag. Men ändå, det är min skyldighet. Om någon kommer och ber om råd. Jag ska inte säga, ah, han är min bästis. Jag ska dölja hans brister så att han får en fin fru. Nej, jag måste nämna hans brister. Förstår ni? Annars har jag svikit den här personen som frågar om råd. Så det här är ett sätt att veta om ens person hur han är. Hans attityd och hans religion. Fråga hans närmaste. De som har känt honom under flera år. Ja. Och självklart också det yttre spelar roll. Att om du ser en man som liksom, han har absolut, man ser inte alls islam på hans yttre. Han står ute och röker och har dåliga vänner. Då kan jag döma honom att den här personen måste ha en brist i sin religion. Annars skulle han inte göra de här sakerna. Och samma sak en kvinna. Om hon inte ser religiös ut och inte täcker sig och har dåligt umgänge och går ut och festar eller någonting. Det tyder på att personen har ett problem med sin religion. Eller hur? Så, väldigt viktigt då att man väljer rätt partner. En annan viktig sak man ska tänka på när man väljer partner. Religion och karaktär, men också utseende är viktigt. En av sahaba kom och sa att jag har friat till en kvinna från El Ansar i Medina. Och då så sa profeten alaihissalam, har du sett henne? Mannen sa nej, jag har inte sett henne. Och då så sa han, gå och kolla hur hon ser ut. För Ansars kvinnor har någonting med ögonen. Han menade att de har lite mindre ögon. Taib. Så gå och kolla hur hon ser ut först. Och den här hadithen bevisar att utseende spelar också roll. Om du ska leva med personen och se personen varenda dag, så är det också viktigt att man tycker att personen ser bra ut. Taib. Men kanske inte heller överdriva att det ska vara någon fotomodell som vissa har jättehöga krav. Och sen till slut, mashallah, de letar fru 10-20 år kanske, utan att hitta den här perfekta kvinnan eller mannen. Så, yani, en person som profeten alaihissalatu wassalam, han sa, de bästa av kvinnor är de som du finner fröjd i när du ser. Du njuter av att se henne. Och det här är också en annan sak som ulema säger. Det betyder inte bara skönhet. Om en kvinna är jättereligiös, jättebra akhlaq, mycket respekt och allting. Wallahi, du kommer njuta av att se henne. Eller hur? Hur hon än ser ut. Till skillnad från en kvinna, hon kan vara hur vacker som helst. Men ingen religion, ingen karaktär. Hon är straff. Du mår illa när du ser henne. Eller hur? Det finns. Samma sak med en man, det kan vara likadant där. Taib. Så det här var första punkten. Att man först och främst då väljer en partner som man, inshallah ta'ala, kan leva med resten av livet. Nästa punkt. Och det är den viktigaste. Och det är grunden till lycka i individens liv och i familjens liv. Och det är att ens liv baseras på tro och goda gärningar. Tro och goda gärningar. Att man fyller sitt liv med lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Den man eller kvinna som gör goda gärningar och är troende, för dem ska vi skänka, eller till dem ska vi skänka ett gott liv och belöna dem för det bästa som de har gjort. Surat An-Nahl. I denna vers så säger Allah subhanahu wa ta'ala att för de män och kvinnor som har iman, de har tro och de gör goda gärningar. Amalun salih. Vad är löftet? Allah kommer att ge dem ett lyckligt liv. لَنُحِيَّنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبًا. Så vägen till lycka är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att fullborda sin tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som Allah har givit lycka, finns det någon som kan ta ifrån denna personen denna lycka? Om Allah inte vill. La wallahi. Om Allah har bestämt att denna person ska ha lycka, då spelar det ingen roll om människorna och jinnerna samlas för att göra personen olycklig. Det kommer inte gå. Men de två viktigaste grundpelarna i lycka är att fullborda sin iman. Och det här kräver också att man får kunskap i religionen. Och att göra goda gärningar. Vad är definitionen av en god gärning i islam? En god gärning är den som är uppriktig för Allahs skull. Och den som är i enlighet med profeten Muhammeds sunna. Sallallahu alaihi wasallam. Så dessa människor kommer Allah att ge lycka. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala sen. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Och vi kommer att belöna dem för det bästa som de har gjort. Det här är i nästa liv. I det här livet lycka. Och i nästa liv kommer de belönas för det bästa som de har gjort. En total, en oändlig lycka. Och det är paradiset. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger. أَطَاءً غَيْرَ مَجْزُومٍ غَيْرَ مَجْذُودٍ. En oavbruten belöning. Gåva. I Jannah. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا. De kommer få i Jannah vad de vill. Människan får det hon önskar i all evighet. Så det här är den största belöningen för de som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska fylla sitt hem med tro, iman och lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer inshallah hemmet att bli lyckligt. Jag tänkte nämna en fin punkt här. Det kanske kan komma fram så att de blir låta sig. En fin punkt som Ibn al-Qayyim sa. En lärd man som heter Ibn al-Qayyim sa ett väldigt fint uttalande. Han sa, människans hjärta är splittrat. Och det enda som kan ena hjärtat är att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Hjärtat känner ensamhet som endast relationen med Allah kan fylla ut. Hjärtat känner ensamhet, wahsha, känner sig tomt. Som endast relationen till Allah kan fylla ut. Genom att man dyrkar Allah och bygger upp en relation mellan sig själv och sin skapare. Hjärtat känner sorg som endast lycka av att känna till Allah kan ta bort. Och uppriktighet till honom i det man gör. Hjärtat känner sorg. Olycka. Och det enda som kan ta bort denna sorg är att känna till Allah. Genom det vill säga kunskap. Och att agera med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Hjärtat känner oro som endast försvinner när man flyr till Allah och som endast, eller man endast flyr till Allah subhanahu wa ta'ala och att man enas för hans skull. Hjärtat känner oro. En människa känner inte riktigt frid tills det att man flyr till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också en annan sak. Normalt sett, den man är rädd för flyr man ifrån, eller hur? Men Allah subhanahu wa ta'ala ska vi också vara rädda för och hans straff. Men Allah har sagt فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fly till Allah. Vill du bli räddad från Allahs straff, fly då till Allah. Genom att vända dig till honom i ånger och genom att lyda honom. Han sa också att hjärtat har en brinnande rädsla av att ständigt förlora. Som enda släcks av att vara nöjd med det som Allah har beordrat, det Allah har förbjudit och Allahs öde. Hjärtat känner en brinnande rädsla. Man är alltid rädd och osäker. Av att ständigt förlora. Och vad är det som släcker den här elden? Jo, det är att vara nöjd med det Allah har beordrat. Det som Allah har förbjudit och Allahs öde. Och att greppa tag med tålamod i detta. Tills det att man möter Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa hjärtat känner en fattigdom. Som endast försvinner genom att tjänaren älskar Allah. Och vänder sig till honom i ånger. Och ständigt minns Allah och dyrkar honom uppriktigt. Gärna om folk skulle ge dig allt på jorden så skulle de inte släcka den fattigdom som finns i ditt hjärta. Utan endast Allah Ta'ala kan ta bort denna fattigdom. Och det här vet vi ju att många giriga människor, eller många rika människor är giriga. De får aldrig nog. Deras hjärta är alltid fyllt med fattigdom. Och därför så sa profeten alaihi salam att den som har det här världsliga livet som sitt mål kommer endast att se fattigdom framför sig. Allah kommer göra det svårt för honom. Och i slutändan får han bara det som är skrivet för honom. De som bara strävar efter dunya, det här livet, och glömmer bort nästa liv, kommer att ha en tomhet och en fattigdom i hjärtat. Men den som vänder sig till Allah och är nöjd med Allah kommer inshallah att få rikhet i hjärtat. Som profeten också sa, sallallahu alaihi wasallam, var nöjd med det Allah har givit dig och du kommer att vara den rikaste av människor. Det är sann rikedom, al-qana'a, att vara nöjd med det som du har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. En annan sak som också leder till en lycklig familj, som många människor idag har tappat eller glömt bort, det är att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att fylla sitt hus med zikrillah och minnelsen av Allah. Att läsa Koranen i sitt hus. Att minnas Allah när man kommer hem, när man äter, innan man går in på toaletten, när man sover. Alla de här sakerna gör att huset fylls av lycka. Änglarna av rahma, av barmhärtighet, kommer in i huset. Och djävularna flyr från huset. Till skillnad från folk idag, många sätter på musik i huset som lockar till sig djävular och skrämmer bort änglarna. De nämner inte Allah i de här sakerna. Så de får inte den här nåden. Och de här änglarna kommer inte till de här människorna. Och huset fylls istället med djävular. Och om huset är fullt med djävular, hur i hela världen skulle du kunna få en fridfull familj? Ja? Vad tror ni de gör med barnen? Vad tror ni de gör mellan frun och mannen? Eller hur? Viskar och hetsar upp och bråkar och tjafsar och så vidare. Så det här är viktigt, att man rensar sitt hus från de saker som lockar till sig djävular. Och istället fyller huset med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det här skrämmer bort shayatin och gör att man inshallah och ta'ala får ett fridfullt hem. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Hjärtat finner sannoliken frid i att minnas Allah. Det här är en av nyttorna med att minnas Allah. Att ständigt minnas Allah. Att hjärtat finner frid. Man får ro inom sig själv. Man får lycka inom sig själv. Och samma sak med hemmet. Om du minns Allah subhanahu wa ta'ala, kommer Allah att fylla ditt hem med lycka och med frid. Så man ska läsa mycket Koran i sitt hem. Vad sa profeten alaihi salatu wasalam? Vad är belöningen för den som läser ayat al-kursi när han ska sova? Vad är belöningen? Va? En ängel kommer och skyddar eller vakar över honom hela natten. Vad är belöningen för den som läser Aman Rasul, de två sista verserna från Baqara när han sover? Samma sak där. Profeten alaihissalam, han sa kafatahu. De kommer att vara tillräckliga för honom. Yani de kommer också att skydda honom. Vad händer om man läser hela surat al-Baqara i sitt hus? Vad händer? Shaitan, han flyr. I 3 dagar han vågar inte komma in i huset. När du kommer in i ditt hem och nämner Allahs namn, bismillah, salamu alaikum, då säger djävularna till varandra: vi kan inte komma in, vi har ingenstans att sova i natt. Du säger bismillah när du äter, då säger djävularna: vi har ingenting att äta idag. Det är motsatsen. Om du inte nämner Allah när du kommer hem och när du äter, vad händer då? Då kommer djävularna in i huset och de äter med dig och så vidare. Så det är jätteviktigt att fylla sitt liv med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. En annan viktig punkt som leder till lycka i familjen, och det här är från de viktigaste punkter, är att alla parter i familjen gör sin skyldighet. Alla tar sitt ansvar. Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss alla olika positioner och roller. Mannen har sin roll i familjen, ledarroll, och kvinnan har också sin roll i hemmet. Och barnen har också sina skyldigheter mot föräldrarna, och föräldrarna har skyldigheter mot barnen. Om alla gör det de ska göra, så inshallah kommer det rulla på. Men när man börjar att falla kort här, då blir det problem. Allah azza wa jall säger i Koranen: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Män är ansvariga för sina hustrur, till följd av att Allah har gett den ena företräde framför den andra. och till följd av det som de skänker av sina tillgångar. Allah säger i denna aya att männen är ansvariga över sina fruar. Allah har gett dem det här ansvaret. Och också ansvaret eller skyldigheten att försörja. Och att mannen har auktoritet över kvinnan betyder inte att han behandlar henne som en slav. Betyder inte heller att kvinnan är sämre än mannen. Och många av dem liksom tänker direkt, männen bestämmer över kvinnan, då är kvinnan sämre än mannen. Det här har islam aldrig sagt. Att kvinnor är dåliga, att mannen ska förtrycka kvinnan. Det här finns inte i islam. Utan Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt att mannen har auktoritet, han bestämmer. För att han är också den som spenderar och betalar hyran, betalar mat, betalar kläder och så vidare. Och vi har olika uppgifter. Och de lärde sig i tafsir att män, det här ansvaret han har framför kvinnan, gäller att han ska beordra henne med de saker Allah har påbjudit. Och han ska förbjuda henne från de saker som Allah har förbjudit. Han ska hjälpa till att upprätthålla islam i sitt hem. Det är det här den här makten handlar om. Att han ska hjälpa till att göra henne till en bättre muslim. Att upprätthålla islam i hemmet. Och att han ska försörja henne. Och profeten Muhammed alaihissalam, han sa också, kullukum ra'in. Ni är alla ansvariga. Och ni kommer alla att frågas om ert ansvar. Mannen är ansvarig över sitt hem, sin familj. Och han kommer frågas om sitt ansvar. Hur tog du hand om detta ansvar? Kvinnan är ansvarig över hemmet. Och hon kommer frågas om hur hon tog hand om hemmet. Den är familjen, barnen. Så alla har ett ansvar i islam. Alla har en skyldighet som Allah kommer fråga oss om på domedagen. Och brister man i det här ansvaret, är ni grova brister, då har man stora problem. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns ingen slav som Allah ger ett ansvar, auktoritet över någonting. Och han dör den dagen han dör. Och han har bedragit dem han var ansvariga för. Eller svikit dem. Illa harramallahu alayhi al-janna. Förutom att Allah kommer att förbjuda paradiset för honom. Den man som inte tar hand om sitt ansvar, som bedrar och sviker sitt ansvar, vad händer med honom? Janna, paradiset, är haram för honom. Mycket, mycket allvarligt. Och det här gäller inte bara ansvaret över familjen. Det är alla slags ansvar. Den som är president, den som är kung, den som är rektor på en skola, den som är chef. Att ha positioner är väldigt, väldigt allvarligt. Och därför sahaba brukade ogilla. Ingen ville ha positioner. Ingen ville vara kung eller president eller domare eller borgmästare. De flydde från sånt här. För profeten Al-Islam, han sa, "Wa innaha yawm al-qiyamah nadama." Det är ånger på domedagen. Så det ansvar ska man vara försiktig med. Så vi har en stor skyldighet att ta väl hand om våra familjer. Och vad gäller mannen och kvinnans skyldigheter jämt emot varandra, så är det en helt annan föreläsning. Men det jag vill säga är att varje person ska göra det som han eller hon är skyldig till att göra. Och man finner, ibland ringer folk och ställer frågor och säger, det är problem, min fru gör så, kvinnan säger, min man han gör så, det är problem och bla bla bla. Och när man sitter så märker man oftast att det är en av parterna som brister i sitt ansvar eller i sin skyldighet. Mannen gör inte det han ska göra, han kanske inte försörjer henne. Kvinnan gör inte det hon ska göra. Och då blir det problem. Alla har givit oss roller som vi ska hålla oss till. Och följer man inte dessa roller, då blir det kaos i samhället. Mannen har vissa roller och kvinnan har vissa roller. Det är viktigt att vi lever upp till detta. Då blir det inshallah en harmonisk familj. En annan sak som leder till en lycklig familj är att äktenskapet och relationen baseras på kärlek och rahma, barmhärtighet. Att äktenskapet och relationen baseras på kärlek och barmhärtighet, nåd sinsemellan. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Från Allahs tecken, Allah nämner många av hans tecken i skapelsen i denna sura. Men han säger, från hans tecken är att han har skapat till er makar. Han har skapat kvinnor till mannen och män till kvinnor. min anfusikum, från er själva. Liteskunu ileiha. Han har skapat makar för att ni ska finna frid. Och det här ordet är väldigt viktigt. Varför har Allah skapat kvinnan för mannen och mannen för kvinnan? För att vi ska finna frid i våran partner. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Och han satte kärlek och barmhärtighet mellan er. Så ett av de största av syftena med äktenskap i islam är att själen ska finna frid. Man ska ha någon att luta sig tillbaka på. Någon som man kan förlita sig på. Och det ska vara för en man, kvinna. Och för kvinnan ska det vara mannen. Och Allah Ta'ala säger också här att han har satt kärlek och nåd mellan er. Det här är från Allahs tecken. Så denna vers bevisar att äktenskapet i islam baseras på just detta. Kärlek, nåd, barmhärtighet. Och inte som vissa säger att islam är en hård religion, en sträng religion. Och de målar upp en bild av att den muslimska mannen är någon som liksom kedjar fast kvinnan vid spisen och står med en piska liksom och slår henne 24-7. Det här är fel. Det här är inte det islamiska äktenskapet. Utan det islamiska äktenskapet är kärlek, rahma, nåd. Att man finner frid med sin partner. Och profeten alaihissalam, han sa också en hadith. En troende man ska inte lämna en troende kvinna på grund av någonting som han hatar hos henne. Kanske kommer han att gilla en annan egenskap. I denna hadith så sa profeten alaihissalam att en troende man ska inte skilja sig från en kvinna på grund av en egenskap som han ogillar. Kanske gillar han en annan egenskap. Wallahi, den här hadithen är jätteviktig. Och Allah Ta'ala säger en liknande vers i Koranen. فَإِنْ كَرِحْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Om ni ogillar dem, kvinnorna, så kanske det är så att ni hatar någonting, men Allah lägger mycket gott i denna sak. Och Allah Ta'ala lär oss i den här versen att ingen person är bristfri. Om din fru, mashallah, hon är jättebra, hon kanske har en egenskap som du ogillar. Istället för att säga att du är skild eller och så vidare, tjafsa och bråka, kolla istället på de egenskaper som du gillar. Är de mer eller är de mindre? Eller hur? Alla har brister. Och när män pekar finger på sin fru, för det här får man ofta höra, min fru hon gör så och så och så och så, mashallah, han vill att hon ska vara som sahabiyat. Men hur är du själv? Har du inga brister? Är du felfri? Ja. Är någon av oss felfri? Nej. Och på samma sätt ska hon också ha överseende med mannens brister och tillkortakommande. Men självklart, det betyder inte att vi ska kompromissa om en person har en brist i religionen. Gör någonting haram. Då ska man ge råd och säga att det här är fel och så vidare. Men jag menar att alla har någonting. Ingen är perfekt. Wallah, ingen är perfekt. Finns inte. Bara profeterna. Det var de som nådde den högsta nivån och statusen bland människor. Innan. En annan viktig punkt som hör till, det är att man lever med sin partner, sin maka, på bästa sätt. Man behandlar varandra väl. Allah subhanahu wa ta'ala, han säger وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ i surat al-Baqara. Det betyder att lev med kvinnan på bästa sätt, eller behandla henne بِالْمَعْرُوفِ, genom med det som är gott. Och det här är ett påbud från Allah att män måste behandla kvinnor väl. Wajib, obligatoriskt. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith: khayrukum khayrukum li ahli. De bästa av er är de som är bäst mot sin familj, och jag är den av er som är bäst mot sin familj. Ett vittnesmål från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam om vem som är den bästa muslimen. Vem är de bästa männen? Det är de som är bäst mot sina familjer, mot sin fru och sina barn. Som du ställer frågan, vem är den bästa muslimen? Det är han som är bäst mot sin familj. Och vissa människor, mashallah, utomhus, med sina kompisar. Man tror han är värsta bra allting. När han kommer hem, han blir som ett lejon. Det är fel. Det bästa är det som är bäst mot familjen. Mot frun och barn. Behandla dem väl. Och ulema, de säger här att man ska, den här versen, att man ska vara snäll mot kvinnorna betyder man ska tala gott till dem. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ. Säg det bästa till folk. Man ska inte svära till sin fru, sina barn, förbanna, tala illa, hota och skrämma. Man ska inte vara sur utan anledning. Gå sig tjurig ut och vara arg utan anledning. Man ska också försköna sitt tal, sin handling och sitt utseende så mycket man kan. Man ska tala så gott man kan. Man ska handla så gott man kan. Behandla kvinnan väl. Och också man ska göra sig själv vacker för sin fru. Och Abdullah ibn Abbas, han sa att jag tycker om att försköna mig för min fru så som jag vill att hon ska försköna sig för mig. Man vill att frun ser bra ut, välkammat hår och fina kläder och doftar gott. Då inshallah ska du också leva upp till detta. Och det är det vi säger, ge och ta. Man ska inte bara vara den som vill ta men inte ge. Och profeten Muhammad a.s. han sa en väldigt fin sak. En princip som man ska leva efter. Och det är وَأَنْ تَأْتِيَ إِلَى النَّاسَ الَّذِي تُحِبُّ وَنْ يُؤْتَ إِلَيْكَ. Att du ska bemöta folk, behandla folk så som du vill att de ska behandla dig. Det här är generellt med alla medmänniskor. Behandla folk så som du vill att de ska behandla dig. Och det här kanske vissa känner igen, det står också i Bibeln. Men det här är hikma, det här är vishet. Och det här är haq, det här är sant. Och det finns ibland uttalanden som flera av profeterna har sagt. Så som du vill att din fru ska respektera dig eller behandla dig väl, måste du också behandla henne väl. Eller hur? Inte vara orättvis och förtrycka och inte ge henne hennes rättigheter och sen kräva dina fulla rättigheter. Och stå och skrämma henne med hadither och sånt. Ja, men mashallah, du själv då? Det är jätteviktigt att man är rättvis som muslim. Och vi har ju här, som vi sa, de bästa av er är de som är bäst mot sin familj. Och jag är den som är bäst mot sin familj, sa profeten Muhammad a.s. Så, vi har det bästa förebilden någonsin som har levt på jorden. Hur ska vi vara mot kvinnorna? Vi ska vara så som profeten Muhammad a.s. var mot sina fruar. Han var den bästa mannen som har levt någonsin. Och Allah är den som läser hans sira, hans liv, kommer att förvånas. Hur otroligt snäll han var mot sina kvinnor. Man frågade Aisha radiallahu anha, vad gjorde profeten i hemmen a.s.? Då så sa hon, han brukade hjälpa till hemma. Med hemsysslorna. Innan han hjälpte till. I hemmet. Han lagade sina egna kläder, sydde sina egna skor. Han var inte bara någon som satt och gav order. Utan han hjälpte till i hemmet. De sa en gång, Aisha berättar också, de var ute på en resa. Och Aisha var med på resan, de var rädd i öknen. Så profeten a.s. han sa till sahaba, rid före. Rid före. Så han var själv med Aisha. Så sa han, gå ner från hästen. Nu ska vi tävla. Du och jag ska tävla. Ja. För att när de var små, när Aisha var yngre, så hade de tävlat. Och Aisha hade vunnit över profeten Muhammad a.s. Så i alla fall de tävlade, sprang där i öknen. Och profeten vann, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Och då så sa Aisha, eller han sa till henne, det här var som för den. För du vann mot mig, du vinner jag mot dig. Okay. Men kolla här. Han var säkert runt 60 år gammal. Och hon var ung. Men ändå, mashallah, han ville göra henne glad och lycklig. Och tog hand om henne och lekte med henne. Eller liksom gjorde sina fruar glada. Och vad sa sahaba? Profeten a.s. slog aldrig en kvinna. Aldrig. Och slog aldrig ett barn eller tjänare. Det är också god karaktär. Man löser inte problem med våld och skrik och slå sönder saker, smälla dörrar och sånt. Det här är inte från profeten Muhammeds karaktär, alaihissalatu wassalam. Om du blir jättearg eller någonting, gå bara ut från huset. Var tyst. Man kan inte alltid börja. Vissa subhanallah, de har, det är som att blodet kokar på vissa människor. Vissa folk, de är sådär. Minsta felet och det är khalas. Du är inte talik, miljon marra, inte keda. Du är skild 1000 gånger. Det funkar inte. Man måste kunna ha sabr och tålamod. En annan viktig sak som också har att göra med beteende i ett äktenskap är att man inte ska sprida varandras hemligheter. Det måste finnas någon slags privatliv. Profeten Alayhi Salam, han sa: från de värsta av folk på domedagen är en man som är intim med sin fru. Och hon är intim med honom. De är tillsammans. Och sen går han ut och sprider det som har skett. Det är när han går och berättar för sina kompisar om vad som hände när de var intima. Och det här är förbjudet i islam. Får du gå och prata om privatlivet? Det finns undantag. Om man behöver en fatwa eller någonting. Men man kanske kan vara anonym och fråga en fråga. Ibland måste man ställa en fråga. Kom en gång en kvinna till profeten Muhammed s.a.w. och klagade över att hennes man var impotent. Ja, han kunde inte ha umgänge. Och hon tog klädesplagg och hon sa: hans grej, den är så här. Yani, den går inte upp. Men hon berättade en brist som finns om hennes man. Men för att få ett svar, vad är min rättighet i islam? Om det här är fallet. Så ibland får man nämna brister. Om det krävs att man har ett problem, man måste få en svar på en fråga och så vidare. Men ibland kan man vara anonym, man kan mejla till exempel anonymt och få samma svar på sin fråga. Eller man säger till exempel: en syster har problem med sin man. En man har problem med min syster, med sin fru. Men man syftar på sig själv. Och det är sant ju. En man har problem med sin fru. Om det nu är du. Du har inte ljugit. Så är alla cool i hall. Generellt så går man inte och skvallrar. Och det här är tyvärr en egenskap som finns hos vissa människor. Att de snackar mycket. Min man, han är si och så. Min fru, hon är si och så. Han sa si och så. Det här är fel. Utan man ska ha ett privatliv. Man ska kunna känna sig säker med sin fru. Kvinnan säker med sin man. Att det hon säger inte ska spridas runt hela Stockholm eller hamna på internet. En annan sak som också hjälper till att ge ett lyckligt liv är husnuvvan. Att man tror det bästa om varandra. Att man inte sprider misstankar eller man inte har misstankar om varandra. Yani, så fort din maka säger någonting, din partner, som kanske låter lite konstigt, ska du då tro det sämsta om det personen har sagt och misstänka personen för onda avsikter? Eller ska du tro det bästa om personen? Generellt i islam så ska man tro det bästa om sin broder. Generellt. Och samma sak gäller med familjen. Om personen gjorde någonting fel, försök att hitta någon ursäkt för personen. Han sa någonting fel, försök att hitta en ursäkt för personen. Och även om personen skulle ha gjort någonting fel, då måste du kunna förlåta och överse. För ingen är perfekt. Och om man ska haka upp sig på varenda fel, det kommer inte funka. Då har någon sagt lista, du gjorde ett fel det här datumet, det här datumet, det här datumet. Det funkar inte, utan man måste kunna överse och förlåta varandra. Som vi sa, kulli bani adam khata. Alla människor gör fel. Ingen är felfri. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Alla skapade människan svag. Och speciellt många som gifter sig är unga och oerfarna. Och kanske saknar islamisk kunskap. Och inte vet hur man ska bete sig med en kvinna. Och kvinnan, som vi sa, hon är inte som mannen. När kvinnan blir gravid, hon kan bli helt annorlunda. Jättekänslig. När kvinnan har sin period, hon kan bli jättekänslig. Kan bli arg för en jätteliten sak. Då måste mannen kunna ha tålamod med detta. Och kunna överse detta. Och kvinnan kanske måste kunna överse att mannen kommer hem från jobbet. Han är trött. Han har haft en jobbig dag. Någonting. Yani, man måste kunna överse. Och även om det är ett konkret misstag. Mannen sa någonting fel. Kvinnan sa någonting fel. Och sen stack för alla, jag ångrar mig, det var fel. Då måste man kunna förlåta. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Överse och förlåt varandra. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Allah är den förlåtande och mest barmhärtiga. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna ayah i surat An-Nur: om ni förlåter och överser folks brister, vad är belöningen? Allah kommer att förlåta er. Och vems förlåtelse är bäst? Människors förlåtelse eller Allahs förlåtelse? Allahs förlåtelse är bäst. Om du blir förlåten, vart hamnar du i nästa liv? I Jannah. Men om du är hård och sträng och ska liksom rannsaka varenda liten sak och straffa personen för varenda sak och uttalande, då kanske Allah är likadan med dig tillbaka. Så det här är jätteviktig punkt. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också prisat dem som överser och förlåter varandras brister. Allah ta'ala säger: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Tävla till er herres förlåtelse och ett paradis från er herre som är lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står förberett för de gudfruktiga och de som ger er tider av välstånd såväl som tider av lidande, och som lägger band på sin ilska och har överseende med sina medmänniskor. Och Allah älskar de som gör gott. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Allah säger här att de som är lovade paradiset, vilka är de? Det är de som skänker pengar vare sig de har det bra eller dåligt. I bra, goda tider och svåra tider. De hjälper de behövande. Och som lägger band på sin ilska. De försöker kontrollera sin ilska. Ger inte utspel för sin ilska. Och förlåter och överser. Dessa människor är lovade paradiset. Så det är en väldigt fin egenskap i islam att förlåta och överse muslimernas brister. Naam. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa också i den kända hadithen: istausu bin nisa, فَإِنَّ الْمَرْأَ خُلِقَتْ مِنْ دِلْعُ. Ta väl hand om kvinnan. Jag beordrar er att ta väl hand om kvinnan. För sannoliken skapades kvinnan från ett böjt reben. När Allah Ta'ala skapade Eva, Hawa, så skapade han henne från Adams översta reben på vänster sida. Så han sa här: ta väl hand om kvinnan, för Allah skapade henne från ett böjt reben. Och det mest böjda på rebenet är toppen. Om ni försöker att rätta ut rebenet kommer det att gå sönder. Och i vissa hadither, att ta sönder benet är skilsmässa. Så denna hadith lär människan att män måste lära sig leva med kvinnans natur. Hon är som hon är. Man måste kunna ha tålamod och överseende. Men självklart, som de lärda ser, om hon gör någonting fel så ska man tillrättavisa henne. Om hon faller kort i att göra det som är obligatoriskt ska man tillrättavisa henne. Men de här små bristerna och felen, ibland måste man ha överseende och tålamod. För om man ska rätta till varenda litet fel, det går inte. Om du letar efter en felfri fru, då får du leta länge. De finns i Jannah. Hur al-ain. Kan du välja att inte gifta dig alls. Ja? Så är det. Du får ha sabr och tålamod. Och samma sak kvinnan. Måste ha sabr och tålamod med sin man. En annan sak, och sista punkten, som leder till ett lyckligt äktenskap är att man samarbetar i gott. Mannen påminner sin fru om att göra goda gärningar. Och frun påminner mannen om att göra goda gärningar. Och profeten alaihissalatu wassalam, han nämnde en hadith. Han sa: må Allah ha rahma över en man som går upp på natten för att be. Och han väcker sin fru för att be med honom. Och när hon inte vill vakna så skvätter han vatten på hennes ansikte. Så att hon går upp och ber med honom. Om Allah har rahma över en kvinna som går upp för att be på natten. Och hon väcker sin man. Och när han inte vill vakna så skvätter hon vatten på ansiktet för att han ska vakna. Genom det här är samarbete. Det här är mashallah, vilken fru. Väcker mannen, kom, du måste be qiyam al-layl. Du måste läsa Koran. Jalla, det är måndag, vi fastar. Det är torsdag, vi fastar. Vi kanske borde åka på umra, på semester. Såna här saker, mashallah. Det är så man ska vara. Samarbete är gott. Att man påminner varandra. Människan, som vi sa, är svag och glömsk. Och speciellt i det här samhället. Man behöver någon som påminner. Och därför så nämnde profeten alaihissalatu wassalam att från de bästa av saker i det här livet är imra'atun salihatun tudhakkiruka bil akhirah aw tu'inuhu ala amri dini. Från de bästa av saker i det här livet som en man kan ha är en kvinna som påminner honom i att lyda Allah. Som hjälper honom att komma till paradis. Det är den största gåvan en människa kan få i det här livet. självklart efter islam och sunna och sånt, men yani, från de största av gåvor att en människa får en fru som hjälper honom att bli en bra muslim. Och samma sak för kvinnan, är det också likadant, att hon får en man som inshallah och tala gör henne till en bättre muslimsk kvinna, så att de inshallah tillsammans går till paradiset. Så man ska i hemmet främja lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man ska vara föredömen och exempel för varandra. Väldigt viktigt. Så det här var korta råd i hur man inshallah ta'ala ska få en lyckligare familj. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska tillrättavisa mig och er och göra oss till bättre muslimer och ta oss och våra familjer in till paradiset. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.